Det är en stor händelse varje gång författaren Claire Keegan skrivit färdigt en ny bok. För det sker ungefär vart tionde år. Så fallet med novellerna Det tredje ljuset från 2010 och kortromanen Små ting som dessa. Båda berättelserna utspelar sig i County Wexford på Irland under 80-talet. Det är små städer och landsbygd och det är därifrån författaren Claire Keegan kommer. Kulturredaktionens Lisa Bergström träffade Claire Keegan under ett Sverigebesök 2021.
I make up stories and I make up characters, but I actually like to set them in a place that I know. By grounding them in a place I know, I think it gives me a freedom. By grounding my stories in this way, I think it gives me a freedom then to imagine the rest.
Jag får frihet i mitt skapande när jag placerar berättelserna i Wexford. Jag känner till Wexford, säger Claire Keegan. Hon växte upp där och gör aldrig research, utan förankrar istället sina historier i det som hon redan känner till.
I don't do any research at all. I really think that the imagination wants to cooperate, and that language is older and richer than we are, and that if you wait and if you listen and if you're interested enough, which means being deeply interested and patient and persevere, and it matters to you enough, the imagination will actually meet the requirements of the narrative. It's like wealth to a writer.
Jag tror verkligen att fantasierna önskar samarbeta och att språket är äldre och rikare än vi är. Och om du väntar och lyssnar och är tillräckligt intresserad, alltså riktigt intresserad och tålmodig, kommer det uppdiktade att möta det som berättelsen behöver. Och det är författarens rikedom. Claire Keegan säger att berättelserna kommer till henne, att hon inte stressar fram dem. Det tar tid. Hon gör många utkast. Hennes berättelser är ofta ganska korta, 65-70 sidor. Det är hög densitet. En berättelse är färdig när den känns sann och anständig, säger Claire Keegan. Och jämför sig själv med en trålare.
It feels true and it feels decent and it feels like it all belongs there and it's not clever. I don't really like clever writing. I'm not actually a clever person. You know, cleverness and quickness and kind of showiness and wit really aren't my strong points. I'm kind of, if I was a boat, I'd be a trawler. You know, just trawling the bottom for the bad fish, you know. But I like the bad fish. I like the ugly fish. I think there's something about those stories which are drawn to me, that those kinds of stories are the stories where they come looking for me. I think stories actually go looking for their authors, and that if the author isn't listening, they go off and find somebody else.
Berättelserna söker upp sin författare, säger Claire Keegan. Och om du inte är beredd så går den vidare och söker rätt på någon annan. I novellen Det tredje ljuset är berättaren en ung flicka. Det är 80-tal på Irland, County Wexford, landet. Thatcher och hungerstrejker susar i bakgrunden och i berättelsen en familj som lämnar bort sin flicka till släktingar. För med ytterligare en unge på väg så orkar de inte ta hand om henne. Eller snarare, de har inte råd. Flickans pappa är den som lämnar av henne.
Out in the yard, my father throws the rhubarb onto the back seat, gets in behind the wheel and starts the engine. Good luck to ye, he says. I hope this girl will give no trouble. He turns to me then. Try not to fall into the fire, you. I watch him reverse, turn into the lane and drive away. I hear the wheel slam over the cattle grid, then the changing of gears. and the noise of the motor going back the road we came. Why did he leave? Without so much as a goodbye. Without ever mentioning that he would come back for me.
Lycka till då, säger han. Jag hoppas att tösen inte blir till besvär för er. Så vänder han sig till mig. Försök att inte falla i elden nu. Jag tittar på när han backar, svänger ut på den lilla vägen och kör iväg. Jag hör hjulen slamra över färisten. Hur han växlar och motorns brummande när han kör tillbaka samma väg som vi kom. Varför åkte han utan så mycket som ett hejdå? Utan ett ord om att han skulle komma tillbaka och hämta mig.
Det tredje ljuset är en berättelse som vibrerar i det outsagda och som känns. Claire Keegan beskriver det som att hennes berättelser ofta gör en sorts motstånd. Och för att förtydliga vad hon menar så berättar hon om sin mamma. En mamma som var hypokondrisk men egentligen helt frisk och gärna berättade om det.
I'm the child of a hypochondriac. My mother was dying all her life, you know, and she's 95 now and she's still going around. I saw her yesterday. She came out the front door before I got to the front door. But I always knew she was all right because she was able to talk about it. And somebody who's really sick can't really talk. You know, intensive care units aren't full of people who are very talkative. And I think narrators are the same. Every narrator has something wrong with him or her. You know, they're suffering from something, and they may not even know what it is, which is all right. I mean, you have to find that out. It's not all right for you not to find that out. But they might not know. So when it's revealed, over the drafts, over the course of writing the drafts, I think it is revealed with varying degrees of reluctance.
Jag tror på motståndet. Det som motvilligt berättas är det jag vill komma åt. Det är det jag söker, säger författaren Claire Keegan. Vi kommer in på Bill Furlong, som är huvudpersonen i den nya boken Små ting som dessa, som nu kommer ut på både engelska och svenska. Det var Bill som hittade Claire. Och Claire Keegan blev själv överraskad över att hon skrev en berättelse om en man som jobbar med att köra ut kol och ved.
Bill Furlong chose you.
I think he did. Mm-hmm. I think he did. I mean, this hasn't anything to do with anybody I know. I don't know any coal men and I don't have any particular interest in coal men, but I do in this man. And I think he's anxious and he can't stay still and he's trying to do the right thing and he doesn't know what to do. And I didn't know that he'd do anything at all until he did what he did. And then when he did, I was half sorry. Much probably as he was. But I like to think that I'm a fitting author for the narrative he gave me.
Han är otålig och rädd och kan inte stå stilla. Men jag tror ändå att jag är rätt författare för honom. Bill Furlong är gift och har tre flickor som han älskar. Han har arbetat hårt hela sitt liv. Den här julen, då vi är med honom, så börjar han för första gången reflektera över livet. Han har en sorts 40-årskris, säger Claire Keegan.
And I think this is the Christmas where his past is actually catching up on him. And you could even call it a midlife crisis. He's 39 and he's wondering about what his life is for. Mm.
En kväll hemma hos Bill Furlong, när allt egentligen är bra och fint, börjar tankarna på det som var förr att ta allt mer av hans uppmärksamhet. Han funderar över tillvaron i sängen bredvid sin fru Eileen.
Nu är vi väl lyckligt lottade ändå, sa han till Eileen en kväll i sängen. Det finns många där ute som har det illa ställt. Det är vi sannoliken. Inte för att vi äger mycket, sa han, men i alla fall. Eileens hand slätade sakta ut ett veck på överkastet. Har det hänt något? Han dröjde med svaret. Mick Sinnots lille grabb var ute på vägen idag igen och letade kvistar. Jag antar att du stannade. Regnet öste ju ner. Jag körde in till kanten och frågade om han ville ha skjuts och lite skrammel som jag hade i fickan. Det tror jag säkert. Det var nästan som han hade fått en 100-pundsedel. Du vet väl att en del som har det knapert har sig själva att skylla. Pojken bär i vart fall ingen skuld. Sinnet var på örat vid telefonkiosken i tisdags. Stackarn, sa Furlong. Vem vet vad han har för bekymmer?
Några dagar senare, när Bill Furlong ska leverera kol till klostret, hamnar han mitt i tabun och en tystnadskultur, och han fattar ett beslut som i ett slag förändrar hans liv. Han utmanar byns hemlighet och de som har makten. Han hamnar på kant med byn. Så vad fick honom att komma dit, till den punkt där han fattade det här avgörande beslutet?
I don't think he has any choice. And I don't think he was able to resist. And that's what maybe that's what weakness is in this society and small things like these. Maybe a show of affection or love or kindness is actually weakness. And maybe that's why, maybe it's an act of self-destruction. Maybe his wife is afraid of that self-destruction in him, in Furlong, and already senses that he's on the slope of that. Which is why she's afraid of him, given the change away out of his pocket. It's a small thing that turns into a big thing. And it's very easy to lose everything in that society where you've just barely enough and people are unemployed and the Catholic Church has a stronghold over you and huge power. You know, and that power, we call it the Catholic Church, but it was in concert with the Irish state. They were hand in glove.
Kanske är att visa kärlek en svaghet i samhället där Bill lever, säger Claire Keegan, och kopplar samman den katolska kyrkan och den irländska staten. Hur de historiskt sett flätat samman och agerat. Bill Furlongs bakgrund med en mamma som födde honom utanför äktenskapet kommer den här julen i kapp honom. Ingenting försvinner, säger Claire Keegan. Alla dina erfarenheter finns kvar. Allt du bär i ditt hjärta finns kvar.
Well, I don't know that anything goes away. I don't think anything goes away. I think just because you've got married and you've made a Christmas cake and your children are not sick doesn't mean you're all right. I think you can look all right from the outside. But whatever is in your heart, and you know, you could be carrying your broken heart all the way along through that time, invisibly through that time. I think most people's hearts are broken.
Lisa Bergström intervjuade Claire Keegan i Stockholm hösten 2021 för P1 Kulturs räkning.